En podcast från Aftonbladet.
Vi här, vi är på plats. Vi är i själva verket aprilavsnittet, tänker jag. Välkommen Dunja.
Tack. Och hej Ulrika.
Hej. Idag tänkte vi prata först lite kort om den oberoende konstmässan Supermarket som öppnar denna helg, öppnade fredagen, stänger söndag. Och sen kommer du prata om kroppen i lite olika utställningar. Och jag har sett en tv-serie om en norsk konstfamilj som heter Nädrum. Det är det för idag. Supermarket var vi på båda två i Skärholmen. Det är svårt att ta till sig en konstmässa. Det är ju samma med market också. Det är liksom små bås. Det är som en galleritur på speed. Liksom. 63 utställare ska det vara från många delar av världen. Snart fyller ju Supermarket 20 år, men inte riktigt än. Och de startade, för den som inte kommer ihåg, kan jag säga, som en motreaktion mot market. Konsten, liksom mer kommersiella konstmässan, market.
Namnet är ju, alltså supermarket, ja, är ju lite missvisande, för man tänker på super som någonting som är liksom jättestort och jättekommersiellt.
Precis, det är också lite roligt. Men det första liksom pilotavsnittet av Supermarket hette ju Minimarket och var bara 11 gallerier som hyste in sig i några rum på konstnärshuset.
Var det bara svenska gallerier?
Då var det bara svenska. Ja. Precis. Men sen 2 år senare kom man igång på och kallade sig för Supermarket. Sen har de varit lite överallt. Kulturhuset, Clarion Hotel faktiskt. Och den här stadsgårdsterminalen, den stängda terminalen där, vad den nu hette. Och har varit ute i Nacka och Telefonplan. Och, ja, lite överallt och nu Skärholmen nere i källaren. Under typ Systembolaget eller något.
Det gamla ICA.
Gamla ICA, precis.
Men vi kanske inte ska säga det, för det finns inte kvar.
Vi tänker också på bojkotter av olika slag.
Ja, visst.
Olika butiker. Mm. Så det är ju ganska fin anknytning ändå att det är under gamla, nu stängda ICA. Mm. Med tanke på Skärholmskommittén som, vilket år? 72. Även kallade Skärholmsfruarna lyckades matprisprotestera sig till faktiskt sänkta priser. Det tog ett helt år, från februari till jul. Men de lyckades.
Ja, det är bra att veta att de lyckades nu när folk har hållit på en vecka.
Inte ens en vecka, för det var lite sådär, nej men jag behöver ju handla. Men det är bra att veta att det går. Det gick inte bara på 70-talet. Det ska nog gå igen, tänker jag. Men vad säger vi om Supermarket? Fick du, såg du någonting som du verkligen gillade?
Alltså jag tycker det är svårt med sådana typer av utställningar. Alltså, eller mässor helt enkelt. Jag fick en sån traumatisk känsla av bokmässan. Ja. Även om det inte är lika stort. Men det är det här med labyrint, att det är hur det är uppbyggt. Och jag har liksom inte så bra lokalsinne. Så jag blir väldigt stressad på en sån typ av plats.
Mm. Det är som att vara i gränderna i Venedig, tycker jag. Eller någon annanstans. Det är som att allt har flyttat runt medan man vänder ryggen
ändå,
till.
Alltså, om man tänker sig gränderna i Venedig, då kan man ändå njuta av färden dit. Men det är så mycket olika saker som händer där på golvet, alltså på mässan.
Sant.
Som gör att man blir lite överväldigad. Men jag tyckte att det var, ja men det var intressant. Rent så här socialt så var det ju intressant att man går förbi de här liksom båsen, kan man väl säga. Och så är man lite osäker på om det är galleristen eller om det är konstnären eller om det är båda två liksom, som sitter där i sitt bås.
Det är lätt också att bli indragen.
Ja, det tror
man
jag var
ett
problem.
Man möter någons blick och sen ser man fast liksom, någon beskrivning.
Jag tror jag stannade vid ett galleri i Paris som då alltså jag tror att jag stod där i 15 minuter ändå. Det är ganska lång tid. Man kan kanske inte stanna så länge ens, alltså utan att stå och prata med någon. Det finns kanske inte den typen av uppmärksamhet. Alltså om man tänker på liksom hur man ska mäkta med en sån typ av mässa, så kanske 15 minuter är alldeles för mycket att ens bara stå kvar vid en plats. Verkligen. Men då... Men förutom att bli indragen så där och behöva prata med en gallerist eller en konstnär, fast man vill ibland bara gå vidare, så fanns det vissa saker som jag ändå tyckte var intressanta. Alltså, det handlar ju väldigt mycket om att man presenteras inför olika gallerier eller konstnärer, mer än att man kanske stannar upp vid ett specifikt ställe. Jag tyckte väldigt mycket om en... Det här kanske har att göra med att jag tänkte väldigt mycket på kroppen medan jag gick där. Men en norsk konstnär som heter Tim Højberg. Han hade gjort ett av ganska få videoverk faktiskt. Och det är liksom ändå helt förståeligt att man inte har så mycket videoverk på en sån typ av plats. Men jag tyckte väldigt mycket om den figuren han arbetade med. Någon slags människodjur. Eller i alla fall en liksom, gränsöverskridande däremellan. Både då mellan människa och djur, men också mellan liksom det teknologiska och det mänskliga. Och så var det någon slags så här väldigt anemisk varelse som krälade runt och som hade något så väldigt så där, ja, men nästan surrealistiskt, men ändå väldigt liksom realistiskt på samma gång. Den typen av varelse som krälade runt där i videoverket. Jag tyckte också om det här, det var en mexikansk konstnär som heter Nestor Quiñones som då ställde ut för ett galleri i Philadelphia i USA. Ja, men det var en målning som utgick liksom från Gaza och som var en slags antiimperialistisk målning där det liksom röda blodet forsade som en flod genom liksom ruiner. Och den var ju väldigt, alltså jag tyckte att på något sätt att den jag kan inte säga att den satte ton, för det är väldigt svårt att säga på supermarket att det liksom finns en ton där, även om temat var passion, så är det ju lite svårt att förstå vad är det, hur man har arbetat med det temat. Men jag tyckte att det ändå fungerade på ett sätt som var en påminnelse om ganska mycket om vad som inte finns där och vad som inte är möjligt på supermarket just nu i dessa tider.
Jag håller med. Jag gick ju, jag måste ha gått samma väg som du gick.
Ja, jag förlorade dig ganska snabbt.
Åt det hållet. Då var det ett av de första verken, ett av de första ställena jag stötte på. Så jag, för mig satte den också tonen. Och jag, ja, men den galleristen, för det var nog galleristen, pratade jag lite med. Alltså sådär, jag menar med tanke på vad som händer i USA och protester mot Israel och folk blir deporterade och liksom alltihopa det där. Skulle de, kan de ens visa det där verket i Philadelphia? Just. Oklart faktiskt. Mm. Men de visade det här. Det var ju liksom stort och ganska imponerande. Liksom. Det var det enda som det tog upp all plats i den montern. Ja, det var ju ganska maffigt och sorgligt.
Ja, men det var en påminnelse om att så här, ja, men det kanske funkar att ställa ut här i Stockholm.
Precis.
Men vad händer när de åker tillbaka till de länder där de är verksamma? Och det fanns ju många som hade behövt ställa in sin medverkare på grund av liksom hot om repressalier, men också
brist på pengar.
Ja.
Och också, det blev lite uppvaknande för mig att ett albanskt galleri inte fick stöd för att resa hit, därför att de i sin tur i någon lång tråd var beroende av USAID. Alltså att det, för att nedläggningen av det har lämnar så, alltså det är så stora konsekvenser över världen som man liksom inte har fattat.
Man kanske inte förstår.
Nej, för det var så mycket samarbeten liksom, och som bara kraschade på några dagar. Men det är supermarket, det är ju lite enhörning, alltså det ska väl egentligen inte fungera.
Nej.
Alltså, det ska inte fungera med så pass små medel få alla de här gallerierna att ta sig till Stockholm och liksom, ja, det, ja. Ganska mycket trolleri som de har ägnat sig åt alla de här åren. Den är liksom den största sån konstmässa för de här oberoende gallerierna. Om man nu kan, ja, den heter ju Independent. Om man nu är oberoende när man är beroende av medel från det gemensamma. Det tycker det där är ju svårt.
Det är jättesvårt, för vad betyder oberoende?
I det här fallet så är det ju oberoende av marknad.
Ja.
Och det kan ju vara bra, kan man tänka. Men beroende tyvärr av av stöd som vi har sett som helt normalt kulturstöd, men de här nedskärningarna och alltihopa är ju, vi får se. Men jag tänker att supermarket alltid reser sig. Alltså de reser sig, det är ju ungefär lika stort som det var förra året. Alltså det är inte någon, det är ingen nedgång där, även om de har lite, ja, kanske tar höjd för framtiden. Mm. Vi får se. Jag tycker att det är kul. Det är kul. Det är jättebra att den finns. Den går inte riktigt att recensera som en utställning såklart. Men det är ju en mötesplats.
När jag skulle gå därifrån så stod Katti Brandelius och repade på...
Ja, hon var på den här scenen. Exakt. För deras liksom förfest säkert.
Ja. Det blev lite för rörigt för mig, tror jag.
Du kände att det var för mycket retro eller liksom konst?
Jag tyckte om det, men jag kände att nu är det för mycket intryck samtidigt. Ja, okay. Jag behöver lämna platsen.
Och då fick du inte ens närvara på den här dans-speed-datingen som sen var... Ja, den är ju passerad och ingen var där. Vi var inte där. Att vi vet ingenting om det. Men det skulle i alla fall nätverkas på lite mer dansant sätt. Jag tyckte det var roligt.
Det är kreativt.
Du har korsat stadsgränsen och tullen. Tagit dig till Uppsala. Korpus.
Kosmos.
Just det.
Ja, nej men absolut, det har jag. Jag har lite svårt för Uppsala konstmuseum.
För att det ligger som det ligger.
Det är så jävla barockt att det ligger i slottet. Jag tycker inte alls om det.
Tillhör du också den här stenhårda falangen i Uppsala som slåss och kämpar för ett nytt
konstmuseum? Nej, alltså inte alls. Men grejen var att...
De har inte fel, det är inte så. Nej. Jag ska inte, men det, den här kampen har pågått så himla länge och det händer ingenting.
Det händer ingenting. Men då, för några dagar sedan, så såg jag en underbar nyhet. Jag läste bara rubriken.
Okay.
Men jag blev så
bra.
Glad.
Det är så bra.
Och jag liksom utbrast. Är det sant?
Okej, vad var det som var?
Då var det sant. Att konstmuseet skulle flytta till Sivia torg. Det ligger vid Vaxsala typ. Alltså Vaxsala. Ganska nära, eller bakom liksom centralstationen.
Okay.
Det var ett slags miljonprogramsbygge där. Det var ett väldigt intressant bygge i staden, eller i city. Okay. Och så var det typ så en orientalisk butik där i mitten som var. Mm-hmm. Men så rev de hela det bygget.
Ja, gjorde de? Var det när de byggde nya stationen?
Nej, utan det var nyligen. Det var bara för några år sedan som de rev dem. Alltså det var väldigt sorgligt, för jag har liksom en nära vän som växte upp där, och så rev de hela de lägenheterna. Och det står helt tomt nu. Och jag vet att det är någonting som skulle göras där. Men jag hade glömt när jag läste den här nyheten.
Mm-hmm.
Och då så stod det att Uppsala konstmuseum ska flytta till Sivia torg. Och det tyckte jag som en jättebra idé.
Ja.
Vi gick runt i några dagar och bara, fan det är ju fett alltså att det händer grejer.
Varför kommenterar ingen det här, tänkte du sen? Eller, och vänta, sen när var jag läste nu?
Idag så var jag bara så här, shit, det är så sjukt. Kanske jag ska gå in och läsa den här artikeln i UNT ändå. Och så gör jag det. Och så inser jag direkt den här tonen.
Precis.
Det här datumet, 1 april. Okej, det är ett fucking skämt.
Taskigt skämt.
Det var jävligt taskigt. Ja. Men då stod det ju också, och det här hade jag nog inte... Det här hade jag ju inte då trott på om jag hade läst artikeln. Men det stod att liksom delar av slottet skulle flyttas. Alltså så att man skulle ta med sig.
Det skulle bli så en stor jätte bara river av halva slottet, kastar ner. Gud vad roligt.
Ja, det är verkligen. Men nej, men det som ska hända där kom jag på ju sen när jag läste artikeln. Det är att Petter Stordalen har ju hotell.
Men nu var du ju på det som då inte ska brytas loss och
nej,
flyttas.
Exakt. Och jag måste säga att jag var väldigt glad över den här utställningen. Jag tyckte om den väldigt mycket. Corpus Cosmos heter den då. Jag tror att jag också... Alltså, jag såg den efter att jag hade varit på Accelerator och sett Flare Up, som du har skrivit om. Som är Zenneby och Gold, alltså konstduon Zenneby och Goldin, som har gjort en utställning där på Accelerator. Du kanske vill säga någonting om den?
Vad ska man säga? Den lyckas ju på något vis få ihop MS-sjukdom, immunförsvar och liksom naturen och kodan som trädets immunförsvar med också politiken kring att vara sjuk.
Ja.
Det är jättemycket som går ihop där. Eller det är ju ännu mer barkborrar.
Visst.
Klimatförändringarna som leder till obalans i naturen. Mm. Ja. Väldigt många ämnen som liksom möts då i den utställningen. Mm. den utgår från hans MS-sjukdom, Jakob Sennebys.
Vi ser att de är också kanske främst kända för det här Göteborgs konstverket som aldrig blev
som
av.
Som aldrig blev av, ja.
Evig anställning. Ja. Dessvärre blev det aldrig av.
Men... Det är väldigt synd. Och sen har de ju gjort en massa såna här finansmarknadsverk som jag har tyckt varit ganska varit så otroligt cerebrala, vad ska man säga, det är verkligen bara, jag är dålig på ekonomi också, jag intresserar mig väldigt lite för ekonomi, så att jag fattade liksom hade riktigt deras, de går in där och grottar liksom,
men det är lite så
finans, optioner, bla bla sånt. Den här utställningen är ju mycket mindre så, den är ju mycket mer, ja, den tilltalar mig mycket mer visuellt också, ja, faktiskt. Absolut. Den är inte bara, de är så, brukar vara så hårt konceptuella.
Ja, men det, precis. Jag tycker det är en helt annan blick på den här utställningen, ja, som är mer, alltså den håller på väldigt mycket med skönhet också, med så här omsorg på ett annat typ av sätt. Men sen så bryter ju den här hårda värdena också in i utställningen. Tänk att vi kan prata lite mer om det. Men bland annat så är det ju de här i utställningsrummen så hör man hela tiden så här vickande ljud. Där finns det de här Lego, alltså de har byggt upp olika så här Lego-konstruktioner där man kan lägga sin telefon, och så är det som att de trampar, det är som trampor liksom. Den här trampan då ska vara ett sätt så att man kan komma runt det här motionskravet som till exempel
vissa sjukförsäkringar
kräver av en, och jag tänker att det där verket som ändå finns i de olika rummen som är ganska, ja men den är lite rolig och lite enkel men också ganska radikal i sitt sätt att typ så, okej, men det här måste vi göra för att lura systemet.
Precis.
Och det kanske man känner igen mer från lite det som de också håller på med, det här facka med.
Ja,
precis. Systemet helt enkelt. Nu handlar det mycket om sjukvård, vad kroppen behöver göra för att få hjälp och inte. Men så att jag var ganska, jag såg ett performance lecture som jag ska prata lite om sen, men där så handlar det mycket om liksom, alltså i Uppsala så handlar det mycket om kroppens anatomi och dissekering av kroppen, och jag tänkte mycket på den här ensamma kroppen, den sjuka kroppen, kroppen som en del av ett samhällsbygge, och sen liksom kroppen som kastas ut från det bygget, kroppen i krig, i liksom imperialistiskt bygge, en hyperkapitalistisk tidsera, och liksom frågan om vem och var tillhör våra kroppar. På något sätt så är det en fråga som också ställs på Accelerator. Men det gör den i Uppsala också. Uppsala konstmuseum. Och där, de har också utgått en del från Karin Johannissons. Jag tror att det är en del av hennes bok som jag har läst lite ur, som heter Kroppens tunna skal. Men jag tycker det är intressant i relation till liksom den här anatomiska teatern som finns i Uppsala.
Ah, just det.
Har du varit där?
Nej, fast jag har bara sett anatomiska teatrar på som målningar bara.
Jag är uppvuxen i Uppsala och man brukade gå dit med skolan. Så att många från Uppsala har varit där. Men det är ju helt, alltså det är så speciellt. Och ännu mer speciellt blev det när faktiskt i utställningen, för då var det olika bilder på ett bygge av en sån typ av teater. Och det är intressant att det är att en anatomisk teater, att det heter så. Men den är också inspirerad av liksom en amfiteater. Och det är någonting som liksom hände radikalt när man började ställa ut kroppar på det sättet inför publik. Alltså det blev ju både någon slags underhållning, teater, ett skådespel, men också en så här fysisk dekonstruktion av jaget som är ju väldigt intressant, och också från att man har tittat på liksom dissekering av kroppen som någonting oheligt, alltså att man inte ska göra det. Där finns själen. Men då också frågan om vilka är det som, vems kropp är det som dissekeras? Vem är det man då ska liksom titta? Vem kan blotta sig eller ska blotta sig? Vilka väljer man ut helt enkelt? Och det har ju också att göra med liksom Carl von Linnés historia. Och där, ja men det var också intressant för liksom den förändringen med den här anatomiska teatern var också vad dissekering betyder, alltså att plocka isär, och sen under liksom upplysningens mentalitet att man började successivt sluta med den där typen av dissekering av kroppen i offentligheten och istället började med att obducera, som betyder liksom nästan tvärt emot, eller det betyder att täcka över. Vilket är liksom också en idé om den här rationella kroppen som, då, som man inte då ska hålla på och vräka i på det där sättet. Också en annan tanke om renlighet. Det var liksom en utländsk student som där i slutet av 1700-talet som var där i Uppsala och som skrev om så här, de håller på med någonting annat här. Det är ju liksom mer renare. De gör det så himla typ så elegant. Ja, så det är helt sjukt. Det handlar ju också om hur man ser på kroppen, vad det är en del av för system. Man pratar om det som biologiskt, som religiöst, ideologiskt, socioekonomiskt, ekologiskt. Kroppen inom ett kapitalistiskt system, kroppen inom välfärden, och att det finns liksom olika typer av ansvar som det runt omkring kroppen har för den enskilda kroppen. Ja, så att jag tyckte det var intressant med den liksom anatomiska teatern också i relation till Uppsala. Men det var ju en samlingsutställning där det var olika konstnärer, dels Ingela Irman som jag känner att jag har sett hennes fikondräkt på så många olika platser.
Men den har väl också varit på massa olika...
Ja, det har
den. Den har varit på minst utställningen i Malmö för några år sedan.
Ah, okay.
Där var den nog, tror jag, för den var ganska stor.
Ja, men det är en så fikon...
Ja,
fikonkostym,
fikonskulptur,
jättefin. Mm. Som också ser ut som någon slags kanske livmoder och ett så köttigt fikon som när man kom in i rummet så var det den, liksom det första man såg, och det tyckte jag var väldigt fint. Men det var också en litauisk konstnärsdu som heter Pakol Hardwars. De hade en skulptur som var helt otrolig, som var en slags glaskropp som var täckt av en så rosa genomskinligt tygstycke. Och då, jag tänkte också på det här, det vackra i kroppen på något sätt, även om den är, jag tänker att den var förmodligen död eller på en dödsbädd. Men också att den var så ensam. Alltså det var någonting med det där som var ganska drabbande. Ensam och skör i också relation till det här.
Mm.
Att den är i glas.
Mm.
Jag tänkte också på liksom den sjuka kroppen eller den döda kroppen som alltid är ensam. Mm. Också faktiskt då i relation till den här, det var ett performance lecture där på Accelerator som Senneby och Goldin höll i. Där de fördjupade sig i då den här liksom MS-sjukdomen, men kanske främst terminologin kring hur man pratar om den. Ja, men att man pratar om det som att kroppen attackerar sig själv. Och det är så jävla destruktivt att beskriva den sjukdomen. Och det pratar de i relation till en zoolog från 1882 som heter Ilya Metchnikov. Och han liksom... Det är ju ganska intressant vad han gjorde, men han typ förde in så ett juridiska begrepp till biologin, så att man började prata om det här med att alltså immunförsvar till exempel, som man inte tidigare gjort. Och det var efter att han gjorde en undersökning där han tog en tagg från ett citrusträd och så stack han in det i ett sjöstjärnelarv.
Oj, nej men...
Okay. Ja, men då var det liksom att ta en grej in i något annat. Mm. Och vad hände då? Och så satt han där med ett mikroskop. Och då, ja, men då började liksom cellerna göra massa grejer på den här sjöstjärnan. Och då beskrev han det som att sjöstjärnans celler börjar försvara sig mot det främmande. Krigsmetaforen är väldigt vanlig när man pratar om kroppens immunsystem.
Mm. Och, jag tycker det är svårt att tänka på ett annat sätt, ärligt talat, för att man är helt dränkt i den liksom, terminologin.
Visst.
Jag vet inte hur man annars skulle beskriva det, man liksom kämpar mot febern. Eller, ja.
De pratar väldigt mycket om vad som händer då med de typen av termer.
Mm.
Man liksom beskriver en annan levande organism som främmande, till exempel.
Mm. Ja, precis.
Men också för att i den här essän som var en del av deras performance lecture så tog Goldin ett exempel på när de i Sveriges Radio pratade om, jag minns inte vad det var, men jag tror det var under pandemin, men då var det någon student som hade frågat den forskaren som var där, varför använder vi liksom krigsterminologi? Kan vi inte använda någonting annat? Och då hade han testat att använda någonting annat. Och jag förstod rätt så använde han liksom ett mer sådär caretakers uttryck. Men det verkade jättesvårt. Och då sa studenten, kan vi inte bara byta tillbaka nu? Liksom, det funkar inte. Förra året så hade ju Sheep-kollektivet, som är en konstnärskollektiv från Berlin, som Reginald Davis är en del av. Jag tror vi kanske pratade om det.
Deras performance-kväll hade vi.
Just det.
Ja.
Och då Men jag funderar på om det är liksom en serie som de håller på med på Accelerator. För de hade en videoinstallation där de pratade om, eller där de utgick från och var inspirerade av en filosof och transaktivist som heter Paul B. Preciados, tror jag att man uttalar det, och som utgick då från hans artikel som heter Learning from the Virus, som kom ut 2020 på Artforum. Och det, den filmen aktualiserade frågan om mutation, smitta och immunitet med liksom inslag som drev på något sätt med den form av paranoia och hypokondri som en sån typ av tid som vi lever i. Men också att de typen av, ja men de begreppen också angränsar till idén om att skydda sin kropp, skydda sin flock, och att vår uppfattning om immunitet som socialt och politiskt konstruerat handlar också om att skapa gränser eller liksom på något sätt peka på vad som är främmande makt eller vad man ska skydda sig mot. Och jag tänker att det är också en, liksom en finns en del liksom fascistiska idéer kring vem det är som är det muterade objektet eller vad det är som är det muterade objektet. Men jag tyckte att liksom de på något sätt utställningen också pratade lite till varandra på det sättet. Men jag tycker att det var också ett väldigt fint performance lecture där också Senneby kunde dra paralleller med sin egna sjukdom, och han beskrev det som att liksom när läkarna förklarade för honom vad det var med hans tillstånd liksom. Han pratade om de här, de pratade om de här vita fläckarna som fanns i hjärnan och nervsystemet. Så var han så, men jag vill prata om liksom något annat, om hur det känns liksom för mig som bär på det här. Och då så sa han att för mig så känns det som att kroppen, eller om jag skulle sätta en självdiagnos, att det känns som att kroppen är med om något väldigt surrealistiskt. Alltså att en att surrealismen är liksom diagnosen som handlar om att man någonting annat gör något som den inte borde göra. Okay. Så sa han någonting om att liksom testa liksom en trädgårdens metaforer för kroppen istället för krigsmetaforer, men också ekonomiska begrepp som man också använder sig av allt mer nu. Så man ska typ maximera kroppen på olika sätt och så vidare.
Men vet du vad jag tänkte på här nu med när du pratar om kropp? Att jag har ju faktiskt också såg en utställning där liksom inte mer dissekerande dragen i Ulla Wiggens måleri. För hon har ju en period där som hon målar inuti kroppen.
Mm.
Det är ju den serie målningar jag har svårast för. För jag vet inte, jag blir mer sådär, för att det, kanske för att det ser så rent ut.
Just det.
Att det är så här, jag vet att det inte ser ut så där inuti. Eller jag tror att jag vet. Eller varför vet jag det? För att jag har sett filmer kanske. Eller
ja, men vad intressant.
Jag har inte varit på den anatomiska teatern.
Nej, men
jag, men det är lite mer så här röntgenfantasier. Ja, är det ju, typ.
Men det var faktiskt på Uppsala konstmuseum, så var det ett videoverk där det var typ en kamera som jag förstod det som jag var inte säker på liksom var någonstans i kroppen.
Mm.
Men det kändes som att det var ett rör i kroppen i alla fall, som liksom följde det här röret genom kroppen. Och då tänkte jag på så, vad sexigt det är där inne.
Ja, okej.
Okay.
Ja, det är det ju inte i Wiggen.
Nej, okej, okay, det är inte det.
Nej, det skulle inte jag säga. Men det är alltså, mer så här ordnat. Liksom. Ja, det är okay. Rent och snyggt.
Ja.
Ja, nej. Även en konstnär som jag har ägnat några timmar åt nu senaste kvällarna, också väldigt mycket kropp faktiskt. Uh-huh. Otroligt mycket kropp. Han målar nästan bara nakna kroppar. Därför att de är tidlösa, enligt honom. Enligt Odd Nedrum, norsk målare, eller ja, född i Sverige faktiskt, men ja, norska föräldrar, uppvuxen i Norge. Han tycker att kläder ger för mycket liksom civilisation och tid, för han vill liksom nå utanför det, han vill vara liksom mer klassisk.
Mm.
Men problemet med hans målningar, framförallt från senare år, det är ju att de är så oklassiska, för att de här kropparna har liksom inte den här klassiska skönheten, vilket jag tycker det är ju sympatiskt. Mm. Det är liksom slitna gamla kroppar, men de står och tittar på varandra, de skriker ibland så där, det kan sitta något gäng så där med konstiga hettor och skrika. Och ödsliga bruna landskap. Jag vet inte, det är ganska monotont, men det är det här som han har gjort på senare år. Och ja, nu ligger ju på SVT Play en serie, dokumentärserie om denna familjen Nedrum, Odd Nedrum och hans fyra vuxna barn och hans fru. Ett par barnbarn faktiskt. De bor i en lite isolerad gård i södra Norge. Larviks kommun tror jag det heter. Ja. De är ju ganska speciella i sin antimoderna inställning. Odd Nerdrum har ju liksom alltid varit sån att han liksom inte har gillat samtiden. Eller hade åtminstone varit sån kanske sedan 90-talet, tror jag faktiskt. Jag tror att någonting hände där, för på 70-80-talet målade han mordet på Andreas Bader. Det får man ändå säga var ganska samtida faktiskt. Ja. Särskilt som han liksom då på ett rätt kontroversiellt sätt tog det här. Den officiella versionen var ju att Andreas Bader, Bader-Meinhof-ligan, att han tog sitt liv i Stammheim-fängelset, men i Odd Nerdrums version så blev han ju då skjuten. Och det är en sån här liksom väldigt klassisk renässansstil med liksom ljuset kommer ner på honom, han är liksom hjälten. Och sen är det en massa folk som håller fast honom och så är det, ser man en pistol avlossas i nacken. Och den var ju liksom ganska, får ändå säga, ganska radikalt måleri. Och sen målade han en enormt stor, alltså så här Guernica-stor målning som hette någonting i stil med frisläppta från fängelset, någonting sånt. Mm. Den är nästan mest som en skiss, den är inte riktigt helt avslutad, men det är ju en massa människor som liksom springer ut från ett fängelse som liksom, han vill bara skildra friheten. Och med, förut var Odd Nerdrum en ändå intressant konstnär. Men sen har han ju förfallit i den här
liksom. Men vad är det som har hänt?
En grej som hände var ju att det var en jättestor skattesmitar.
Ja, just det.
En rättegång som pågick nästan hela 10-talet. Där han till slut fälldes för skattebrott för att han hade sålt målningar för över 10 miljoner som han inte hade skattat. Alltså blev han benådad av kungen. Så att han hamnade aldrig, han dömdes till fängelse, 2 års fängelse, men benådningen gjorde att han kunde fortsätta. Han,
kanske Håkan Nesser borde göra.
Ja, precis. Kungen, med. Kungen får rycka ut. I den här dokumentären, man förstår ju då, dokumentären handlar ju egentligen om hur man skapar ett Odd Nerdrum-museum. Mm. Och dokumentären är väl lite så här reklamfilm helt enkelt för det här museet och för deras livsstil.
Men det här museet, är det, har de själv, alltså, jag för mig att de vill ha liksom,
det har öppnat.
Det har öppnat, ja.
Sen, det öppnade för ungefär ett år sedan.
Okay.
Han fyllde 80 för ungefär ett år sedan.
Har han liksom tvingat sig till det här?
Eller nej, det tror jag inte. Nej, jag tror att det var ju, det är ju liksom hans ungar som har, framförallt en av dem som har kämpat med det där, sökt pengar. Och sådär. Och den, det är den yngsta sonen som då heter Öde. Han verkar vara mest traumatiserad av den här rättegången och det, för han är helt liksom på sin pappas sida och liksom, åh, samhället är ondskefullt, byråkratin, det är de som har makt. Alltså de är ganska, det är lite sorgligt, eller det är mycket sorgligt faktiskt hela det här. Men varför vill jag prata om det här kan man ju fråga sig. Vem minns och
medrum?
Nej, för att jag avskyr reality. Att jag blev liksom, jag blev lite nyfiken, jag erkänner. Och så började jag titta och tänkte, jaha, den där. Honom har man liksom inte sett. Jag har inte, han visades ju då i Stockholm 2000. En stor solutställning som blev en skandal. Därför att jag återvänder nu till hans tidigare liv som ju var mer spännande. Det blev en skandal därför att affischerna i tunnelbanan var ett självporträtt. Han har ju väldigt så här Rembrandt Caravaggio, det är hans hjältar. Så hans självporträtt ser ju ut som Rembrandt självporträtt. Det är bara det att här står han liksom halvnaken. Han har någon målarrock på sig, tror jag, och så en stor mage liksom, så där, och en jätteerektion. Den där fick inte hänga kvar, kan jag säga, i tunnelbanan, för SL vill inte ha den typen.
Okej.
Okay. Pornografiska bilder.
Var det, hur gick det där till? Man hade ändå beslutat att den skulle vara där.
Ja, de hade väl prånglat ut de där affischerna och sen blev det så här, nej, det här kan vi inte ha. Så det blev nog liv om det. Bra reklamkupp också, för sen så klart att många ville se den där utställningen. Det är ändå ett rätt fascinerande självporträtt, får man ju säga. Men ja, det finns så många sådana serier om alla dessa knäppa familjer. Och de familjerna måste vara knäppa för att det ska gå genom rutan. Mm. Men de här är ju, alltså de är så mot samtiden. De bor på den här gården, de är typ självförsörjande, kanske kör Mercedes och ja, sådär. Det är lite av varje, kan man säga det här. Ja, och han är, men det är själva också huvudpersonen, patriarken, han sitter med sig och dricker kaffe faktiskt med någon sån här damhatt på huvudet och så liksom lite lusekoftor och lite rockar. Ja, jag vet inte, de är så himla off allihopa i princip, utom de som håller sig undan. Och så slåss de på något sätt mot en samtid. som ju är som deras konspiratoriska, högerpopulistiska larv.
De lever ju drömmen.
De är ju liksom, de har ju kommit helt i fas. Ja. När ska de förstå att de är i fas? Eller rättare sagt, när de märker att de är i fas, kommer de då ändra sig och bara helt gå åt andra
hållet?
Då kanske
han går tillbaka till den han var där.
Kanske han går tillbaka till Andreas Bader-grejen. Precis.
Han har några år kvar, 80 år fyller han nu.
80, eller? Han kan ju måla lite till. Men det, är också, det är väldigt fascinerande. Jag tänker inte göra reklam för den. Den är rätt tråkig, eftersom jag tycker att sådana här serier är tråkiga egentligen. Jag tittade bara på den för arbetets skull.
Men jag menar, jag vet inte vad vi har för liknande familj i Sverige som man skulle kunna göra en reality om, förutom Billgren-familjen.
Men han är ju inte patriark på det sättet.
Nej, precis, och de lever ju inte tillsammans. De är ju snarare tvärtom. Att de
har väl delat upp
sig. Delat upp sig. Men det var väl är det närmsta vi har kommit eller?
Som konstnärs familj. Mm. Ja, kanske. Mm. Gud, jag måste tänka.
Jag lovar
att fundera till nästa gång. Ja. Gick de genom rutan? Jag tror någon annan måste avgöra det här. Mm. De blir ju såklart charmiga ändå på något sätt. Men jo, jag kommer tänka på en annan grej med den här. Den siktar ju fram sig mot museet som ju då öppnade. Och det är så himla roligt för de anställer liksom någon museichef där, någon snubbe som de känner som är kompositör, och han är så där, den här utställningen ska byggas som en symfoni, den ska liksom fram där, och så proppar han in en massa verk, och sen kommer patriarken Odd farande och liksom ska se hur det blev. Ja, ni blir ju skitsur. Ja.
Det där, de borde ha öppnat där när han inte finns mer.
Nej, precis. Jag tror att han blir bara sur, han vill ta ner allting. Såklart. Och liksom helt missnöjd med massor med verk. Och varför tar ni den där? Den är ju jättedålig. Så där håller han på.
Ja,
då kommer jag att tänka på en annan. Man ska liksom inte ha ett museum över någon som fortfarande lever. Mm. Lika lite som man ska ha en staty över kanske en del fotbollsspelare som fortfarande lever. Det var en sån staty som ställdes upp ju i en stad i södra Sverige. Sen var det någon fortfarande levande legendar som liksom bytte klubb på något konstigt sätt, och då
vill inte säga.
Saboterades den här, jag kommer till. Man får sitta och gissa. Sen saboteras hur som helst statyn. Och det är ju dumt då med någon som lever som kan liksom ställa till en massa dumheter, och sen sågades till slut den här stackars näsan av. Ja. Snart kommer ju en dokumentär. 25 april kommer dokumentären.
Men vad finns att...
Zlatans näsa. Så den tänkte jag kan säga redan nu att vi ska prata om den nästa gång.
Det är så jävla förnedrande.
Är det okej? Eller?
Ja, absolut. Ja. Den kom på SVT Play, eller?
Nej, bio. Vi måste se den till nästa gång. Jag lovar att vi ska prata om den, eller hur?
Vi ska prata om den.
Vi ska sikta in oss på så här levande människors monument.
Just det. Ja, men vi kan ju faktiskt... Okej, Zlatan, då kan vi prata om näsor. Vi kan prata om näsor.
Ja, det kan vi också göra. Men vi fortsätter kropp och går liksom till näsa.
Ja.
Det blir jättebra.
Ja, vad kul. Men jag kommer se den här serien.
Ja, okej. Okay. Vi kan pröva. Vi kan liksom...
kan vad heter den?
Jag har helt fel. Familjen Nedrum.
Familjen Nedrum. Ja.
Vi avslutar aprilavsnittet tycker jag nu. Ja. Eller hur? Det blir jättebra. Nu är det vår och fredag. Mm. Tack och hej.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.